Herre, vi ber dig att du ska hjälpa oss att förstå texterna vi läser. Hjälp oss att förstå ämnet som vi studerar. Och framförallt Gud, hjälp oss att på ett bättre sätt kunna få tips och idéer och en undervisning om hur vi ska kunna kommunicera det här budskapet om din lag till andra människor. Tala till oss var och en. Vi ber i Jesu namn. Amen. Jag säger så här. Vet du vart Guds 10 bud står i Bibeln?
Andra
Mosebok 20. Har du någon gång läst Guds lag ifrån Bibeln? Frågar jag. Den frågan börjar jag med. Annars så hittar du det i Andra Mosebok kapitel 20. Låt oss slå upp det. Låt oss bara börja med att titta på alla Guds bud. Guds 10 bud. Guds lag. Andra Mosebok kapitel 20. Vers 1-17. Andra Mosebok kapitel 20. Vers 1-17. Andra Mosebok kapitel 20. Vers 1-17. Och vad jag gör med den jag studerar med här är att jag läser igenom ett bud i taget. Och jag nämner en kort sak om alla saker. Vi går inte igenom och studerar dem alls. Utan vi läser dem bara varje bud för sig och säger en kort sak om alla. Och det här är det jag brukar säga om dem. Okej. Okay. Låt oss börja läsa vers. Eller jag säger så här. Här är berättelsen i Bibeln. Där Gud ger sin lag till sitt folk. Där Gud ger de 10 buden till sitt folk. Låt oss läsa det. Vers 1 till och med vers 3. Vers 1 till och med vers 3. Vem har lust att börja läsa där?
Gud talade alla dessa ord och jag och sa... Nej, Gud talade alla dessa ord. Jag är Herren, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig.
Okej. Vilket bud ger Gud till sitt folk här?
Inte ha andra gudar.
Att man inte ska ha några andra gudar än Gud, eller hur? Vi har studerat om att Gud är den som har räddat oss, som har gett oss liv. Är inte det något som motiverar oss till att följa endast han? Det är bara han som kan rädda oss, visst. Det var han som dog för oss. Det är vad jag säger om det första. Helt enkelt, jag säger så här. Vilket bud ger Gud oss här? Så att de själva får uttrycka med sina egna ord vad det är. Och sen säger jag. Är inte det något fantastiskt att det är endast Bibelns Gud som kan rädda oss? Det finns bara en Gud och det är Bibelns Gud. Det är allt jag säger om den första. Gud vill att det är bara han vi ska tillbe.
Så är det inte fantastiskt?
Alltså jag säger, poängen vill jag, som jag lyfter fram är att det är bara Bibelns Gud som kan rädda oss. Det är bara Bibelns Gud som kan rädda oss. Det är bara han som förtjänar vår tillbedjan. Okej, det är Guds första bud till oss. Låt oss läsa hans andra bud i vers 4 och 5. Vers 4 och 5 och 6. 4, 5 och 6. Är det Peters tur? 4, 5 och 6.
Du ska inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden. Eller av det som är i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, till jag, Herren, din Gud, är den nitälskande Gud som låter straffet för färdernas missgärning drabba barnen. Ja, tredje och fjärde släktledet när man hatar mig, men som visar nåd mot tusen släktled när man älskar mig och håller mina bud.
Okej, vad ger Gud oss för bud här?
Inte ska göra någon bildstol eller avbild.
Okej. Okay. Vi ska alltså inte göra någon bild och tillbe avgudar. Alltså bilder och statyer och sådana saker.
Tillbe eller tjäna dem.
Mm-hmm. Gud har alltså sagt nummer 1 att vi ska tillbe en gud. Och sen här så ger han också oss restriktioner för hur vi ska tillbe. Vi ska alltså inte göra några avbilder om och tillbe statyer och bilder och sådana saker.
Det är inte många ganska självklara.
Jo.
Jo,
jag pratade om dem. De måste själva få uttrycka vad de läser i Guds bud så att de själva förstår vad det handlar om. Så jag ber dem gärna att repetera vad det står. Men enkelt, helt enkelt där. Gud ber oss tillbe honom, endast honom. Nummer två. Han ger oss också restriktioner för hur vi ska tillbe. För vi kan helt enkelt inte tillbe hur vi vill. Gud beskriver att det finns ett sätt att tillbe på. Hur som helst. Vers 7.
Du ska inte missbruka Herrens, din Guds namn, ty Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.
Och samma fråga där, vad säger Gud? Vi ska inte missbruka hans namn. Och jag säger inte så mycket mer där. Jag brukar nämna något med svordomar här. Typ att missbruka Guds namn eller att tala illa om Gud, missrepresentera Gud brukar jag säga. Och sen kommer det längsta budet i Bibeln, säger jag. Utav dem i lagen. Sabbatsbudet. Låt oss läsa det. Vers 9. Förlåt, vers 8-11. 8-11.
Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 6 dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den 7:e dagen, Herrens din Guds sabbat, då ska du inte utföra något arbete. Inte heller din son eller din dotter, din tjänare eller tjänarinna eller din boskap. Och inte heller främlingar som bor hos dig inom dina portar. Typ på 6 dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är i dem. Men på 7:e dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den.
Allt jag säger om sabbatsdagen vid det här tillfället. Det är helt enkelt bara att säga så här. Så Gud ger oss ett bud där han säger att han vill att vi ska vila en dag i veckan. Gud vill att vi ska vila en dag i veckan. Som ett minne för att han har skapat världen. Han är skaparen. Det är allt jag säger typ om sabbaten. Vi kommer ju studera sabbaten grundligare sen. Men jag säger bara, Gud vill att vi ska vila en dag i veckan. Okej? Okay? Och sen kommer det, nu kommer det spurta på jätteenkelt. För nu är det bara alla de här, du ska inte döda, du ska inte... Så man läser bara dem. Okej. Okay. Jag brukar också nämna det här. Att de första 4 bud som vi läst nu handlar om våran relation med Gud. Och nu kommer vi läsa att de 6 följande buden kommer vi att se, de handlar om vår relation med andra människor främst. Så jag säger det här till dem. Så att de får den tanken och idén. Sen läser vi bara. Låt oss läsa de 6 buden. Ifrån vers 12 till och med vers 17. Vers 12 till och med vers 17. Är det jag? Jag läser dem. Hedra din far och din mor så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig. Vi ska alltså ge heder och respekt till våra föräldrar. Vers 13. Du ska inte mörda. Ganska självklart, alla sitter och nickar när man studerar med dem. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte bryta mot Guds äktenskap, säger jag. Du ska inte stjäla. Och också, du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Det vill säga, du ska inte ljuga. Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästa syster eller till din eller hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. Vi ska inte ha begär till andras ägodelar. Det här är de, jag läser bara de buden så snabbt och förklarar dem helt enkelt med vettigt språk. Till exempel som ni märkte när jag sa att du ska inte bära falsk vittnesbörd, så säger jag direkt efteråt. Det vill säga att du ska inte ljuga. Förstår ni? Så bara går igenom dem enkelt.
Säger de avundsjuka på 10?
Nej, det har jag inte tänkt på. Vilken då? Sista?
Ja.
Ja, just det. Jättebra.
På vilken?
Alltså sista handlar ju om avundsjuka. Du ska inte ha begär till andras ägodelar. Precis, du ska inte vara avundsjuk. Jättebra. Men hur som helst, jag går igenom en sån kort introduktion av de 10 buden. Vissa har koll på dem, andra har inte alls koll på dem. Vissa vet inte ens om att det är 10. Andra vet om att det är typ du ska inte döda, du ska... Sådana saker. Men ni vet hur det är. Så jag läser igenom dem enkelt så att vi vet, här har vi det. Och Repetera gärna. Kom ihåg det nu, Andra Mosebok kapitel 20. Där hittar du Guds 10 bud. Jätteviktigt att hitta i Bibeln. De flesta kommer lägga det på minnet och minnas det här stället. Andra Mosebok kapitel 20. Okej, så börjar jag det här studiet. Gud har gett oss den här lagen. Han gav den till en man som heter Mose. Låt oss se vad Gud sa åt Mose att göra med den här lagen. Det är min övergångsfras nu till nästa. Låt oss se vad Gud sa åt Mose att göra med lagen. Vad sa Gud åt sitt folk att göra med lagen? Låt oss kolla på det. Vad sa Gud åt sitt folk att göra med lagen? Vad sa Gud åt sitt folk att göra med lagen? Vi kan läsa det i Andra Mosebok kapitel 25 och vers 10-22. Ganska lång passage, men låt oss läsa det och ska vi se vad Gud säger här. 10-22, någon vill läsa det?
Ja. De ska göra en ark av akacieträ, 2,5 alen långt och 1,5 alen bred och 1,5 alen hög. Du ska överdra den med rent guld på insidan och utsidan, och du ska göra en guldkant runt den. Du ska gjuta 4 ringar av guld till den och sätta dem över de 4 fötterna på arken. 2 ringar på ena sidan och 2 ringar på den andra. Och du ska göra stänger av akacieträ, överdra dem med guld. Stängerna ska du skjuta in i ringarna på sidorna av arken så att man kan bära arken med dem. Och de ska sitta kvar i ringarna på arken. De får inte tas bort ur dem. I arken ska du lägga vittnesbördet som jag ska ge dig. Du ska göra en nådastol av rent guld, 2,5 alen lång och 1,5 alen bred. Och du ska göra 2 keruber av guld. I hamrat arbete ska du göra dem och sätta dem vid de båda ändarna av nådastolen. Sätt en kerub vid ena änden och en vid den andra. I ett stycke med nådastolen ska du göra keruberna vid dess båda ändar. Keruberna ska breda ut sina vingar uppåt så att de övertäcker nådastolen med sina vingar. Deras ansikten ska vara vända mot varandra. Mot nådastolen ska kerubernas ansikten vara vända. Du ska sätta nådastolen ovanpå arken och i arken ska du lägga vittnesbördet som jag ska ge dig. Där ska jag göra mig känd för dig. Och från nådastolen, från platsen mellan de båda keruberna som står på vittnesbördets ark, ska jag tala med dig om allt som jag genom dig ska befalla Israels barn.
Okej, jag ställer den här frågan först. Vad bad Gud sitt folk att bygga? Vad bad han dem att bygga för något?
En förbundsark.
En ark? Det är en kista, en låda. En ark, du ser en kista, en låda som var jättefin. Jag beskriver den. Ni kan ha en bild eller något, men jag beskriver den. Vi har läst det, vi behöver inte gå in och läsa detaljer och begrepp. Jag beskriver den. Det var alltså en låda eller en kista, en ark, överdragen av guld och med 2 änglar. Som stod på varsin sida utav den här arken. Så ni beskriver den lite så. Men det är inte det intressanta för vårt studie.
Ja. Fråga, vad är en nådastol?
Om någon frågar det.
Ja, alltså det är locket eller?
Ja, jag vet inte, jag skulle nog... Ja, man kan nog säga så bara. Ja. Det är typ locket på arken, säger man. Nådastolen, det var det man kallade locket på arken. Därpå som änglarna stod.
Ja, det står lock.
Okej, ja, bra. Men ni kan förklara om det är sådana korta frågor. Men vad är det här? Nådastolen? Vad är det här? En kerub typ, förstår ni? Mm. Så det är därför man förklarar med egna ord nu efteråt så man fattar vad det är för något. Det är en kista med ett lock och på det så stod 2 änglar. Okej? Men vad skulle Guds folk lägga inuti den här kistan, inuti arken? Och du hittar svaret i vers 16 och vers 21. Egentligen är de här verserna de viktigaste. 16 och 21. Det är de som är det är viktiga. 16 och 21. Vers 16 och 21 hittar ni det. Alltså vad, det här är den viktigaste frågan, vad skulle folket lägga i arken? Vad låg i den här arken?
Vittnesbördet.
Vittnesbördet? Bra. Vi har ju inte studerat helgedomen innan här, som ni vet om. Så här får man en liten introduktion till det. Och bara toucha vid det utan att prata mer om att okej, det fanns en ark som de skulle bygga. Och i där så låg vittnesbördet. Och då ställer vi frågan, eller jag brukar säga så här. I Bibeln så beskrivs vittnesbördet som Guds lag. Låt oss se på det i Andra Mosebok kapitel 31, vers 18.
Alltså Guds lag som
vittnesbörd. Andra Mosebok 31:18. Är det du Peter som läser?
När Gud hade talat färdigt med Mose på Sinai berg gav han honom vittnesbördets två tavlor. Tavlor av sten skrivna med Guds finger.
Okej. Okay. Så här ser vi hur det vittnesbörd som skulle läggas i den här kistan var de två stentavlorna med Guds 10 bud. Okej. Okay. Guds 10 bud eller vittnesbörden.
Om de frågar hur vet man att Guds bud är på tavlorna?
Jaha, okej. Okay. Du kan skriva ner en extra text om de frågar just den frågan. I 5 Mosebok kapitel 10. Det här är också, vet du, hur vet vi att det är 10 bud förresten? Hur vet ni det? Det har inte stått i någon vers vi läst. Inte ens i de 10 buden står det. Det står bara en rad massa bud. Visst, ni känner till frågan nu. Hur vet vi att det är just 10 bud? Det hittar ni i den här versen som är svar på din fråga också, Peter.
Vad var det för fråga? Vad var det text?
5 Mosebok kapitel 10. Jag vet inte exakt. Jo, vers 1 till och med vers 1-4. 5 Mosebok 10, vers 1-4 kan ni skriva ner som en extra text på de frågorna. Jag kan läsa vad som står där. Ja, i vers 4 står det. Så här står det. På den tiden sa Herren till mig, hugg ut åt dig två stentavlor, likadana som de förra, och kom upp till mig på berget. Du ska också göra dig en ark av trä. Och jag ska skriva på tavlorna det ord som stod på de första tavlorna som du slog sönder. Och du ska lägga dem i arken. Jag gjorde en ark av akacieträd och hugg ut två stentavlor likadana som de förra. Och jag gick upp på berget och hade med mig de båda tavlorna, vers 4. Han skrev på tavlorna detsamma som var skrivet förra gången. De 10 orden som Herren hade talat till er på berget. Ur elden den dag som vi var samlade där. Och Herren gav dem åt mig. Så här beskrivs det. Guds 10 bud som Gud själv skriver på stentavlorna. Sammanfattat, eftersom att det är andra gången som han får tavlorna, ni vet att han hade sönder dem, så här är det sammanfattat. Så slipper man läsa igenom hela kapitlet där när Mose på berget och grejer.
Vad var det, 5 Mosebok?
5 Mosebok kapitel 10, vers 1 till och med 4 läste jag. Som en extra text kan ni ha det. Om det är någon som frågar. Ja, bra. Så vad jag brukar göra nu. Här är en paus. För nu ska vi, det är typ bakgrunden till Guds 10 bud och så. Så säger jag så här. En repetition är det här alltså. Så Gud har en lag, de 10 buden skrivna på sten. Och de la han i en ark som kallas för vittnesbördets förbundsarken. Okay? Och den här arken stod i centrum för hela det judiska folket. Det stod inne i det heliga templet. Det viktiga att nämna tycker jag innan vi går vidare är att i templet stod en ark och i arken så fanns Guds lag. Bara nämn det för dem. I templet så fanns en ark och i arken fanns en lag. Okej. Nu ska vi gå vidare och se vad Bibeln säger om Guds lag. Egentligen borde man ha en... Ja. Eller gör så här. Innan vi går... Jag säger också så här. Jag bara säger det utan att läsa Bibeln, okej? Okay? Så säger jag så här. Men det tempel som Guds folk byggde på jorden var bara en kopia utav det verkliga templet som finns i himmelen. Jag tror jag säger den meningen. Så att det makes sense varför vi går vidare sen. Okej. Okay. Vi kommer studera det mer senare. Eller hur? Men det är det jag tror det är viktigt att säga här. Bara helt säg den meningen bara rakt ut. Att det tempel som var gjort, som byggdes på jorden var bara en kopia utav det verkliga templet i himmelen. Och låt oss läsa hur Bibeln beskriver det här templet i himmelen. Uppenbarelseboken kapitel 11. Övergångsfrasen är alltså det här. Låt oss se hur Bibeln beskriver det här templet i himlen. Låt oss läsa om Bibelns beskrivning av det här templet i himlen. Uppenbarelseboken 11, vers 19. Uppenbarelseboken 11, vers 19. Är det Roberts tur att läsa?
Och Guds tempel i himlen öppnades och förbundsarken blev synlig i hans tempel. Och det kom blixtar och dån och aska och jordbävning och väldiga hagel.
Mm-hmm. Okej, okay, så frågan är det här. Finns det ett tempel i himlen?
Det var det du sa i övergångsfrasen.
Precis, det var det jag sa i övergångsfrasen. Nej, det jag sa i övergångsfrasen var också att det jordiska templet var en kopia utav himlen. Och det är inte riktigt, det framgår ju inte här. Vi kan, ja. Men jag tror, men det är viktigt för logiken som vi kommer till nu. För jag kommer fråga så här. Finns det tempel i himlen? Och de säger ja. Och så frågar jag, så finns det en ark i templet?
Mm.
Ja. Och sen frågar jag så här. Minns ni vad Bibeln sa? Låg inuti arken. Hänger ni med på övergången? Eller på frågorna? Frågorna är, det är i stort sett tre frågor. Det var därför jag innan jag gick hit förberedde tankemönstret hos den jag pratade med och säga tempel, ark, bud. Tempel, ark, bud. Tempel, ark, bud. För nu ställer jag samma frågor igen. Och de ska känna igen det. Hjärnan är redan inställd på att svara rätt. För jag säger, ser du att det finns ett tempel i himlen? De bara, ja. Ser du att det finns en förbundsark i himlen? Och sen frågar jag så här, minns du vad som låg i arken? Okej, tre frågor. Ser du att det finns ett tempel i himlen? Ser du att det finns en ark i himlen? Minns du vad som låg i arken, frågar jag. Vad tror ni de svarar då?
Lagen.
Lagen, okej. Guds lag, de 10 buden. Guds A-lag, de 10 buden. Låt oss se hur Bibeln beskriver det här på ett annat ställe. Okej, okay? Det är övergångsfrasen. Något i stil med. Låt oss se ett annat text som beskriver samma sak. Låt oss se hur Bibeln beskriver templet i himmelen på ett annat ställe. Uppenbarelseboken 15 och 5. Uppenbarelseboken 15 och vers 5.
Som en annan text som beskriver
samma sak. Beskriver den här lagen i himmelen. Templet i himmelen. Uppenbarelseboken 15 och vers 5. Vill du läsa Anton? Vers 5.
15
och
5. Sedan såg jag och templet i himlen, förbundstecknets tält, öppnades.
Okej.
Förbundstecknets tält.
Okej. I våra bilder står det vittnesbördets tabernakel. Okej, okay. Så jag ställer samma fråga här. Ser du att det finns ett tempel i himlen? Ser du att där i så finns en ark? Och vad låg där i arken? Jo, vittnesbördets 2 stentavlor. Guds 10 bud, Guds lag. Okej? Okay? Guds 10 bud, Guds lag. Och nu är det lite tankefrågor som ställs. Okej? Okay? Om jag säger så här. Nu ställer jag några så här tankefrågor till dem. Okej? Okay? Och det är det här. Peter, säg att du skulle vilja... Säg att du inte gillar Guds lag. Okej? Okay? Du gillar inte budet med att man inte får andra gudar. Okay. Hur ska du göra för att förändra universums lag? Vart behöver du ta dig då för att förändra himmelen och jordens lag? Vart behöver du gå då?
Till templet.
Till templet i himlen, va? Men förstår ni kan ställa frågan hur ni vill. Ni kan berätta en berättelse bara eller vad som helst. Typ säg så här. Så, som jag vill förändra Guds lag, vad behöver jag göra då? Jo, jag behöver klättra upp till himmelen. Bryta mig in i templet. Ta bort Gud från sin tron. Det har vi inte gått in på. Jag gör inte det här i och för sig. Men du behöver bryta upp arken. Ta upp lagen. Och förändra hans lag. Eller hur? Om du nu inte gillar något av buden. Jag försöker få dem att förstå. Att poängen i de här texterna som vi gått igenom nu. Egentligen den enda poängen här. Är helt enkelt att visa. Att Guds lag är någonting över mänskligheten. Det är någonting som Gud har kontroll över. Han har sagt det och den finns där. Och det går inte att förändra helt enkelt. Det är poängen med de här första. Och argumentet för det är helt enkelt att lagen är i himmelen. Det är en himmelsk gudomlig lag. Någonting som vi inte rår på. Förstår ni vad jag menar? Det är alltså inte bara att hitta stentavlorna på jorden och säga ah, vi förändrar det eller ah, vi krossar det och då finns det inte kvar längre. Alltså Guds lag är inte bara ett par stentavlor eller något som står på papper. Guds lag är någonting som finns i universum helt enkelt. Det finns i himlen. Oj. Så min fråga var enkel. Frågan var det här helt enkelt. Jag frågar så här. Peter, om du vill förändra Guds lag, vilken plats behöver du ta dig till då? För att kunna hacka in någonting annat i lagen. Han behöver ta sig till himlen, eller hur? Mm. Där ligger Guds lag, de 10 buden. Så Bibeln säger att Guds lag finns där. Den går alltså inte att förändra eller upphäva eller tas bort, eller hur? Och det här är övergångsfrasen, ni säger det. Guds lag går alltså inte att förändra. Och det är därför som Jesus säger i Matteus kapitel 5 att han inte kan upphäva lagen. Låt oss läsa det. Så ni säger alltså, lagen går alltså inte att förändra. Och det är därför som Jesus säger att han inte kommit för att förändra, upphäva lagen i Matteus kapitel 5. Låt oss läsa vad Jesus säger i Matteus kapitel 5. Matteus kapitel 5. Den första boken i Nya testamentet. Och det 50 kapitlet. Matteus kapitel 5. Hänger vi med på vart vi är? Allting fram till den här punkten är helt enkelt att visa att Guds lag finns i himmelen. Och är därför någonting utöver oss människor som vi inte helt enkelt bara går och förändrar. Och det är därför Jesus till och med själv säger att han inte förändrar Guds lag eller upphäver Guds lag. I Matteus kapitel 5, vers 17-19. Vem är det som läser? Matteus 5, vers 17-19. Peter, tack. Robert, vill du läsa då? Jaha.
Eller kanske inte gjorde
det. Vi kan börja om på Jonas Sandberg.
Ja. Är det jag då?
Nej, vem var det?
Det spelar ingen roll.
Matteus 5, vers 17-19.
Tro inte att jag kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Amen säger er. Innan himmel och jord förgår ska inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, ska kallas den minsta i himmelriket. Men den som håller den och lär människorna den, han ska kallas stor i himmelriket.
Okej. Kom Jesus för att upphäva lagen?
Nej.
Vad kom han för? För att uppfylla den. För att följa den. För att undervisa om den.
Men okay. De säger att om lagen blir uppfylld, då gäller den inte längre.
Att den är upphävd då?
Ja.
Då kan, om du säger så säger den. Okej, ska vi läsa det igen med din tolkning, Peter? Ska vi se. Om nu uppfylld betyder upphävd, då är det här Jesus säger. Nu ska vi läsa här i vers 17. Då ska vi läsa med Peters tolkning, säger vi. Jesus säger, tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att upphäva. Så säger man, det låter inte riktigt troligt då, det som du tolkade. Jag brukar göra så, jag läser den bara så tillsammans med dem. Jag tror Jesus, men alltså om det är någon som börjar ifrågasätta det så här, men lagen gäller väl inte längre. Så liksom... Även fast man har studerat och sett i Bibeln att men det finns där, vill du upphäva den så klättra upp dit och krossa den då. Men om de liksom, men vänta nu, jag gillar inte riktigt det. Så frågar, men tycker du att vi inte behöver hålla budet att inte döda andra människor, mörda andra? Liksom ställer de som är mest självklara då. Liksom säger, vadå, så tycker du att vi kan ha andra gudar än han som räddat oss? Om de är kristna då, liksom tycker att man, förstår vi? Mm-hmm. Så ställ då frågor om lagen, ingen säger ju nej typ.
Sabbaten så folk är lite
osäkra. Ja, prata inte om sabbaten. Det är därför vi sa bara här. Ja, vi behöver ha en vilodag i veckan, minns ni? Mm-hmm. Sen kommer vi studera. Men här måste vi lägga grunden för att paff, Guds lag är giltig och den kan inte upphävas. Den gäller helt enkelt. Kom tillbaka nästa vecka så ska vi studera något annat jätteroligt ämne.
Okay.
Ja, det är sabbaten nästa.
Så vad menar han med fullbordaren då?
Jag tror det betyder att han ska uppfylla den. Alltså att han ska hålla den och undervisa om den. Det handlar om Jesu bergspredikan här och det han undervisar om är ju lagen. Han beskriver och fullbordar alltså. Den var, om man säger så här. Guds folk följde inte lagen och förstod den inte korrekt. Och Jesus kommer för att undervisa och visa vad det innebär att följa lagen genom sitt liv. Jag tror det är det betyder, att fullborda.
Den var inte komplett, så han skärper den.
Ja.
Den var komplett, men de hade inte förstått den komplett. han kommer för att fullborda det och säga den handlar också om tankarna.
Ja, precis. Och de borde ju ha förstått, alltså, kom ihåg att Gud har ju försökt kommunicera till dem. Men på grund av att de inte har lyssnat till hans profeter som kommit gång på gång på gång på gång, så var de i sånt behov och liksom det blev en upp- och nedvändning av världen när Jesus började undervisa om lagen och så vidare. Så det är inte, det viktiga här är i alla fall det här att Jesus kommer inte att hitta på en ny lag. Men Jesus kom för att undervisa och följa Guds lag och det som profeterna har sagt om honom. Ja. Faktum är att jag har faktiskt träffat på få personer som verkligen på allvar inte gillar Guds lag. Det hittar jag inte så lätt. I Sverige. Det, ja.
Inte på forumen.
Ja. jag har faktiskt aldrig träffat. Jag vet att Jonathan har träffat några. Men,
så vad är de inte gillar?
Alltså det är egentligen sabbaten de inte gillar. Allt annat är de liksom helt bra. Ja, men det är klart.
Man vet oftast det.
Men vi pratar här om lagen generellt så att vi sen kan komma in på. På sabbaten, Guds bud. Okej, okay. Så det var det i Matteus 5. Och sen går vi helt enkelt och kollar på nästa. Övergångsfrasen blir något i stil med det här. Låt oss läsa en annan text som hjälper oss att förstå att Guds lag verkligen finns idag. Okay? Låt oss läsa en annan text som hjälper oss att förstå att Guds lag existerar och finns idag. Första Johannes, kapitel 3, vers 4. Första Johannes kapitel 3 och vers 4. Första Johannes kapitel 3 och vers 4. Ja, jättegärna.
Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen.
Tre frågor ställer jag här. Vad är synd? Okej, brott emot Guds lag. Min andra fråga är det här. Finns det synd idag? Så om synd är brott emot Guds lag och synd existerar i vårt universum idag, existerar då Guds lag i vårt universum också?
Mm.
Hänger ni med?
Mm. Var det de som var frågorna?
Ja, de tre frågorna.
Alltså, finns det Guds lag?
Vad sa jag? Alltså, det här är de tre frågorna. Vad är synd? Mm. Och
ja.
Finns det synd idag? Mm. Och nästa fråga är, finns då Guds lag idag?
Guds lag måste finnas.
För att synd ska finnas.
Ja.
Eftersom att det är definitionen. Ja. Om Guds lag försvinner. Ni minns vad heter han? Rudolf gjorde med oss. Han gick igenom fler saker än bara synd. Typ frälsade och allt det här. Om lagen försvinner så försvinner det. Puff, puff, puff. Paul. Poängen är den här. Ja, hur som helst. Det här är egentligen det hur som helst. Moraliska argumentet också i politiken. Egentligen samma sak. Det finns rätt och fel, därför finns Gud. Därför finns en lag. Och det är Gud som sätter normen. Ja, okej. Okay. Men enkelt. Puff, puff. Och sen ska vi gå och läsa en annan vers. Då gör du den här övergångsfrasen. Du har alltså frågat det. Du har sagt, så här ser vi alltså att Guds lag måste finnas idag. För synd finns, eller hur? Definitionen för synd är brott mot Guds lag. Låt oss se en annan text som också beskriver att det är viktigt för oss att hålla Guds lag. Första Korinthierbrevet kapitel 7, vers 19. Hålla Guds bud.
Och så är det en annan text som
beskriver att det är viktigt för oss att följa Guds bud. Det här beskriver egentligen något annat också. Det är de två lagarna, ceremoniella lagar, men vi kommer till det när vi är där. Första Korinthierbrevet, kapitel 7, vers 19. Vill du läsa den?
Mm.
Och nu är vi snart klara. Det är avslutningen nu. Efter den här versen. Första Korinthierbrevet 7 och vers 19.
Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud.
Vad är det som betyder något, enligt Paulus?
Att man håller Guds bud.
Okej. Okay. Så här säger Bibeln att det är viktigt att vi håller Guds bud.
Vilken bra fråga.
Vad? Det är därför jag gillar bibelstudier. Det är så roligt. Okej, okay. Sen, men här är en ännu viktigare poäng också. För här lyfter vi fram idén om också att det finns lagar i Gamla testamentet som inte gäller idag. Du säger så här, spelar det någon roll om man är omskuren eller oomskuren, frågar.
Nej.
Nej. Det var en lag i Gamla testamentet att man skulle omskära sig. Och sen säger du helt enkelt bara det här, rakt ut bara, fluff. Bibeln beskriver att det finns lagar som pekade fram emot Jesus offer på korset. Men i och med Jesus död så upphörde de lagarna. Jag säger så här. Bibeln säger att det finns lagar som pekar fram emot Jesus offer för oss. Men i och med att han dog på korset så upphörde de här lagarna att gälla.
Det fanns lagar som pekade fram mot korset.
Ja. Och sen ger jag ett exempel, och det är exemplet med med offer.
Och sen vad är det sen?
Det är det jag säger.
De, fram mot korset.
Aha. Men när Jesus dog på korset så upphörde de att gälla. Så jag säger helt enkelt, Bibeln undervisar om att det finns lagar som pekar fram emot Jesus offer på korset. Och när han dog på korset så upphörde de att gälla. Till exempel, det med att, att man skulle offra lamm eller djur. Det var något som pekar fram emot Jesus offer på korset, och det är därför som vi idag inte gör det. Men...
Offra djur.
Ja... Men sen säger jag som avslutning här innan vi går vidare. Men det som betyder något är att vi följer Guds 10 bud. Okej. Okay. Och övergångsfrasen nu är det här. Det som betyder något är att vi håller Guds bud. Och sen säger jag så här. Det kommer, Bibeln säger att det kommer finnas en grupp människor i den sista tiden som håller fast vid Guds bud. Det kommer finnas en grupp människor i den sista tiden som håller fast vid Guds bud. Låt oss läsa det i Uppenbarelseboken. Det kommer finnas en grupp människor som håller fast vid Guds bud i sista tiden. Innan Jesu återkomst så kommer det att finnas människor som håller fast vid Guds bud. Uppenbarelseboken 12, 17. Är det, vem ska läsa? Uppenbarelseboken 12, 17. Anton vill läsa.
Och draken gick, rasade mot kvinnan och gick bort för att strida mot henne och hennes andra barn. Mot den som håller Guds bud och har Jesu vittnesbörd.
Vem vill draken eller Satan strida mot? Vi har redan studerat om att draken är Satan tidigare. Så, vem vill Satan strida mot?
Mot de som håller Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd.
Mot de som håller Guds bud. Han strider mot dem. De som håller Guds bud. Samma sak läser vi i den övergångsfrasen. Samma sak läser vi i kapitel 14 och vers 12. Samma sak läser vi i kapitel 14 och vers 12.
Här behövs uthållighet hos de heliga, hos de som bevarar Guds bud av tron på Jesus.
Okej. Hur beskrivs de heliga här? Vad är det de gör?
De är uthålliga. Håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.
De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Och det är en sista vers som sätter allt i perspektiv och kopplar ihop från det vi studerade förra gången också om Guds andes som hjälper oss. Och min övergångsfråga är det här. Vad tror du kommer motivera den här gruppen människor att hålla Guds bud? Varför kommer de hålla Guds bud? Varför kommer de hålla Guds bud?
Förtjäna sin frälsning.
Okej, låt oss se vad Bibeln säger. I första Johannes kapitel 5. Till vänster. Första Johannesbrevet kapitel 5. Och vers 2-3. 2-3.
Så är det första Johannes. Nej.
Jo, första Johannes kapitel 5, vers 2-3. Den sista versen i vårt bibelstudie. Ska jag läsa den? Jag kan läsa den. När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Detta är kärleken till Gud, att vi håller hans bud, och hans bud är inte tunga. Så vad är kärlek till Gud?
Att
vi håller hans bud. Så det som... Så, här är min appell. Det kommer alltså finnas en grupp människor som älskar Gud så mycket för det han gjort för oss. Så att de kommer hålla fast vid Guds lag, hans heliga bud, hans 10 bud. Det kommer finnas en grupp människor som älskar Gud så mycket att de kommer hålla fast vid hans lag, hans 10 bud. Det kommer finnas en grupp människor som älskar Gud så mycket att de håller fast vid hans bud, hans tio bud, hans lag. Det är det, jag säger helt enkelt det. Sen frågar jag. Finns det någonting som skulle hindra dig ifrån att vara en av de här personerna och hålla Guds bud? Att följa Guds lag. Finns det något som skulle hindra dig från att vara en av de här människorna? Att hålla Guds bud?
Från att vara eller från att vilja vara?
Nej, från att vara. Ja, från att vilja vara. Kan formulera hur ni vill. Frågan är helt enkelt. Vad jag vill göra är att bygga upp den här gruppen människor. Så att man inte är helt ensam. Vi har ingen tillhörighet. Förstår du? Eller det finns. Ja, det är bara jag som försöker. Men ingen annan. Utan det finns folk som gör det. Som pratar om Guds lag och håller upp den. Det kommer finnas en grupp människor som gör det. Vill du vara en utav dem? Som håller Guds bud. Det är min appell. Vad tycker ni? Har ni några frågor?
Bra.
Var det enkelt? Var det tydligt?
Mm. Saknar bara en text.
Det låter som ett Jehovas-studie.
Alltså, för Jehova, ja. Det är det jag menar, Peter, när jag säger bara man har koll på helgedomen. Så. Mm. Alltså det är det. Ett av de främsta argument som Ellen White lyfter fram är just det som vi studerar, som vi lyfter fram här. Om det nu finns ett tempel i himlen, så finns det också Guds lag i himlen. Och då gäller alltså Guds lag fortfarande idag. Ett av de största argument som hon lyfter fram. Stora striden. Eller?
Ja.
Stora striden.
Har du några svåra texter?
Ja, vi kan väl ta några svåra texter kanske. Jag har faktiskt inte förberett några svåra texter. Men några vanliga... Alltså... För att vara ärlig, som jag sa lite grann till Jonathan, det här studiet har jag inte stött på så många människor som inte gillar Guds lag.
Brevet. Spelar ingen roll om du firar månader eller månader.
Kolosserbrevet.
Ja, Kolosserbrevet.
Ja, det handlar mer om sabbaten. Okay.
Men... Ja, jag har en svår text.
Okej.
Okay. Det är den där kolossen.
Vilken studerar?
2.4.